Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkommen till Psykologsnack, podden där vi pratar om psykisk hälsa och ohälsa. Vi som har podden är legitimerade KBT-psykologer och jag heter Åsa.
Och jag heter Sandra.
Och vi är ju nu tillbaka med första avsnittet faktiskt för 2022.
Ja!
Bra!
Woho! Ja, det känns ju väldigt härligt att äntligen få... Ja, men spela in ett till avsnitt. Det har ju varit, vi har ju planerat flera gånger att vi ska göra det. Så har det blivit någonting som har kommit i vägen. Och så har vi fått vänta lite och sådär. Men nu så.
Nu är vi på banan igen. Hur är läget med dig? Hur mår du?
Ja, men jag mår bra. Ja, dagarna rullar på här hemma. Tog min tredje dos vaccin igår och... restriktionerna ska lätta. Ja, det känns bra.
Ja, och du har fått ta tredje dosen. Jag fick ju det där sms:et.
Ja.
Och gick in direkt och skulle boka, men det var så här superfullbokat överallt.
Okej.
Jag fick inte tid för den 15:e, tyckte jag var störigt.
Ja. Men ja, jag hade tid, men jag fanns massa tider att välja på här, men jag bor ju lite mer utanför stan så kanske lättare då. Så att jag kunde boka direkt egentligen. Så skönt. Ja. Annars får du ta en sväng hit.
Ja, precis. Men jag har läst också att det finns drop-in. Kanske får gå på något sånt annars och ta det.
Ja.
Det är så skönt att ha den där tredje dosen.
Men det är faktiskt skönt. Ja. Det känns faktiskt bra. Och jag fick inga liksom då reaktioner på det heller. Så det känns väldigt skönt.
Ja, bra.
Mm, hur är läget med dig?
Ja, men det är bra. Vi är ju nu hemma i Stockholm efter några veckor i Värmland, så det känns bra. Men också då har jag blivit, där är jag så isolerad för oss själva. Typ. Nej, men man träffar inte lika mycket folk, det är lite glesare där vi bor.
Mm, precis.
I alla fall. Så här känner jag mig nästan, jag blir så här, oh vad mycket människor.
Ja,
men utifrån så här covid-läget alltså.
Man är så men jag är också så ovan vid det. Alltså, jag märker det, vi var inne på en matvarubutik idag och det var jättemycket folk. Och jag blir liksom... fast jag kanske inte är så rädd för covid längre, så blir man ändå så här, känns bara olustigt med mycket folk.
Ja.
Nej, man får börja vänja sig tillbaka till det där, annars blir man väl en liten eremit som sitter hemma.
Ja. Nej, men sen var det också så kul igår, jag har beställt, alltså det jag gjorde jag före jul, beställde ett par nya jeans som jag ville ha, som skulle vara liksom, men jag har... ett par jeans som jag tycker är lite baggy jeans. Men jag vill ha några som inte är supertajta. Men lite så här rakare.
Mm.
Nättare modeller, vad man ska säga.
Mm.
Och så beställde jag de här. Och så var de på lite villovägar. Ja, de skulle skickas till Värmland. Kom till Stockholm, hej och hå. Så nu äntligen så kom de här. Och så skulle jag då öppna och titta på dem igår. Jag var så pepp för jag skulle träffa en kompis. Jag tänkte, yes, jag ska på mina nya jeans. Yes. Jag vill känna mig snygg. Men bara så öppnar jag dem och tar fram dem. Och det ser ut som de största, mest baggy jeans du kan tänka dig. Jag bara, vad är det här? Och så bara läser jag på baksidan. av etikett. Jag vet inte hur jag tänkt när jag beställt, men de såg inte ut så på bilden.
Nej.
Och då står det så här bara, the balloon fit.
The
men vem köper det? Liksom ballongmodellen på jeans?
Ja, nej.
Men det kändes som att de var kanske för, som jag tänker som i vår bekantskapskrets, de som har tonårsbarn. Det var lite den stilen.
Okej, så de ändå sitter ändå åt lite midja, men sen är de väldigt liksom
de är puffiga,
balloniga.
Jätteballoniga. Ja, men så som jag såg ut på 90-talen när man hade så här Levi's 502 som man drog åt i midjan och hade sen de här jättevida benen.
Mm.
Lite den känslan. Mm. Nej, men jag kommer nog faktiskt att skänka de här vidare, för det kändes inte som att de passade mig faktiskt.
Nej,
men det var lite kul att det ändå var så här balloon fit när man tror att man ska beställa en lite nättare
förtäller ju någonting annat.
Ja, men det jag måste ju läsa. Jag kan ju inte ha läst ordentligt, för på bilden de måste ha nålat ihop de där jeansen på den där modellen.
Ja, men det har de säkert gjort.
Nåväl. Det var bara lite komiskt tyckte jag.
Ja men du får ut och leta efter bara nätta jeans.
Ja, jag ska faktiskt ut i lite second hand butiker och titta, tänkte jag.
Men det är bra. Där kan man hitta allt möjligt.
Ja. Men ska vi kanske samla ihop oss då, inte bara snacka som vi lätt gör när vi inte har setts på ett tag heller. Vi vill prata en massa om oss själva här.
Ja, precis. Ja, men precis. Vi har ju ett tema som vi ska prata om idag.
Ja.
Och temat är ju faktiskt vårt 43:e avsnitt. Det börjar bli några stycken, och temat idag är ju förlossningsdepression. Och vi kommer prata lite om hur det kan ta sig uttryck och vilken hjälp som finns att få. Och ja, men lite kring också vad en behandling kan innehålla.
Mm. Och det här blir spännande. Du har ju faktiskt relativt nyligen också genomgått en graviditet och en förlossning. Mm. Så får vi se vad du kan säga kring det. Kanske dela med dig lite sen, blir spännande
absolut
att höra.
Mm.
Men vi kanske också ska börja med att säga såklart att det är vanligt också med många så här starka känslor och många olika känslor i samband med att man får barn. Och många kan ju såklart känna sig nedstämda utan att det utvecklas till en depression.
Ja, men det är ju väldigt vanligt, och ungefär hälften av alla som har fött barn kan känna att de just blir nedstämda, att känslorna svänger mycket, att sömnen försämras, att gråten är nära dagarna efter förlossningen. Och det här brukar ju kallas för baby blues. Och ja, det är väldigt vanligt, men trots det så är det många mammor som liksom överrumplas av de här känslorna av tomhet, kanske besvikelse under de första dagarna. Och så därför är det väldigt viktigt att veta att det här, när vi pratar om baby blues, så är ju det tillstånd som för de allra flesta går över. Ganska mycket av sig själv faktiskt, efter 1-2 veckor sådär.
Mm. Och orsaken till baby blues är ju framförallt hormonell.
Mm.
Och de som då ammar brukar kunna se en koppling till att mjölken rinner till ungefär 3 dagar efter förlossningen.
Mm.
Men det kan också även till viss del förklaras av sömnbrist, och också att det kan ibland bli liksom en utmattningsreaktion efter en graviditet och en förlossning.
Mm.
Men det kan såklart också förklaras av andra faktorer. Det kan vara svårt att få till matningen, eller det kan ju ha varit en påfrestande graviditet, förlossning eller även en adoption.
Mm.
Det kan vara att man har frånvaro av stöd av personer i sin närhet, som man inte kanske får avlastning och så.
Mm. Det kan komma upp tvivel kring om, vill man bli förälder? Eller det kan ju också påverkas av att barnet skriker väldigt mycket. Och att man också kanske har en sårbarhet från tidigare psykiska problem eller trauman. Det kan ju också ha en viss inverkan på det här med baby blues.
Mm. Och som sagt, de här känslorna hör ju ofta till under den här första tiden och är ett uttryck för att man helt enkelt har varit med om en väldigt stor förändring i livet, och använder också hela sitt, tänker jag, känsloliv att tolka sin lilla bebis. Men att de här känslosvallen är ju såklart jobbiga, och i synnerhet när man kanske själv skulle vilja vara, liksom känna sig stadig och stabil.
Mm. Mm. Och det är också vanligt att självkänslan påverkas negativt, och många kan känna både känslor av skuld och otillräcklighet. Och ofta går de här negativa känslorna och tankarna över av sig själv, precis som vi har pratat om här, efter några dagar. Men om symptomen är kvar, även när det har gått de här 1-2 veckorna, så bör man ju vara uppmärksam på det. För då kan det faktiskt vara ett första varningstecken på att man, ja, man kanske börjar gå in i en depression.
Mm. Och ett annat, kanske mindre känt tillstånd är det som då kallas för baby pink. Mm. Och det handlar om den här euforiska känslan av att vara världens mittpunkt, och att man kanske tror och känner att man orkar allt och att man kan börja ta sig an de allra mest ambitiösa projekten. Men att orken kanske inte håller särskilt länge, men känslan kan vara mer ihållande av att man gör det. Och det beskrivs som att baby pink är liksom ett lite lätt, nästan lite lätt maniskt tillstånd. Och det är liksom härliga känslor att ha och som man då njuter av, helt enkelt.
Mm. Och en del kan ju liksom också växla mellan de här liksom baby blues och baby pink den första veckan. Och båda tillstånden hör ihop just med det faktum att man är så på tå inför bebisens minsta behov. Och det här kan jag bara kort säga, det här kan jag verkligen känna igen mig i de här första dagarna. Att en blandning av eufori, att man klarar hur mycket som helst, man sover nästan ingenting. Och hormonerna liksom är verkligen, ja, de hjälper verkligen till med det här. Att, men jag tror inte att jag sov nästan på 2 dygn och ändå kände ingen trötthet. Att man bara liksom var uppe i det där och samtidigt jätteorolig och... Ja, men, känna att, men, oj, kommer jag klara det här och så vidare. En väldigt speciell känsla.
Ja, men också lite häftigt det där du beskriver då med kanske den där euforin, hur kroppen anpassar sig till det här med det här lilla nya livet kommer och som kanske är vaken på nätterna och så i början.
Ja, och jag tänkte, hur ska det här gå helt slut efter en förlossning? Det gick hur bra som helst. Just att jag kunde vara vaken utan att känna någon typ av trötthet i början. Sen kan jag säga att det blev jobbigare sen.
Sen efter några dagar. Trötthet.
Sen är jag fortfarande trött.
Ja, ja. Men en annan sak som också är då ganska vanligt den första tiden kan ju vara att man kan bli mer fyrkantig i sitt sätt. Alltså man kanske alltid så här tänker att man ska lägga bebisen på ett visst sätt. Och ja, men, vissa kan få en del tvångstankar där man tror att man kanske ska så här, putta ut vagnen i gatan eller tappa bebisen om man går ut på balkongen.
Ja, men vissa vågar ju knappt liksom använda en vass kniv i köket för att de tänker, oj, tänk om jag skulle råka sticka kniven i bebisen. Det kan ju vara sådana typer av tvångstankar som kan komma.
Ja, alltså, och det tänker man ju, alltså, det förstår man ju att det kan vara väldigt... skrämmande och att man då lätt kan få en känsla av att vara galen och att man kan känna att det kan vara svårt att lita på sig själv. Men att det är så att under de första veckorna av barnets liv så är det istället liksom naturen som ser till att det blir en extra säkerhetsåtgärd, för att man ska egentligen då vara lite extra försiktig och omsorgsfull med det här lilla barnet.
Precis, så även det här är ju någonting då som brukar minska naturligt liksom av sig själv efter den här första tiden. Men på samma sätt som med de här nedstämda symptomen, att märker man att det fortgår, att man fortsätter att ha de här liksom ganska svåra tvångstankarna och kanske också börjar med vissa typer av tvångshandlingar, men då kan man ju behöva kanske söka hjälp. Och vi har ju ett avsnitt om tvång som man kan lyssna på. Nu ska vi se, jag tror att jag sa att det var avsnitt 23. Så om man börjar oroa sig för att så här, är jag inne på det och börjar liksom närma mig med det tvångsmässiga, då kan man ju lyssna på det och se om man kan känna igen sig det eller inte.
Men hur har det varit för dig? Och jag tänker även det här med tvång, inte att du har tvång annars, men jag har ju pratat om i tidigare avsnitt att vid stress kan finnas de här kolla kontakter och sånt. Känner du att det kommer mer av sånt tillsammans med att du blir förälder? Eller har du känt dig nedstämd eller så?
Ja, alltså just det. Men jag vet ju det här med tvånget. Jag trodde faktiskt att det skulle bli mycket värre. Jag tänker, nu kommer jag ju bli helt galen. Jag är ju redan lite halvt galen innan när det gäller kontakter och rädd för bränder och annat. Men faktiskt har inte det varit så farligt. Sen kan det ju vara att jag liksom dubbel, trippel kollar vissa saker. Såhär, ja, men första gången man ska åka bil och sätta liksom in bebisen i det här babyskyddet. Mm. Oj, har jag klickat fast? Har jag verkligen spänt henne? Andas hon, kan få hon luft? Liksom, att man är där och liksom kollar och liksom några extra gånger. Och det gjorde jag absolut. Och jag gör det fortfarande när jag spänner fansen i bilen. För där är jag oftast, oh, man har så mycket saker. Det ska in i bilen. Och så här, vänta nu, spänner jag verkligen fast henne? Så att det tror jag bara är... Det känns inte som att jag är riktigt galen när jag gör det.
Det kan du väl unna dig?
Jag kan unna mig att titta. Jag tänker att det kan vara bra att titta en extra gång. Just när man har så mycket i huvudet.
Ja.
Och just det där att liksom titta att hon andas och sånt. Nej, alltså jag tänkte att oj, jag kommer nog ligga och liksom vara vaken nätterna lång och bara lyssna på andetag och så. Men det har faktiskt inte varit så illa som jag hade kunnat tänka mig att det skulle bli. Just för att jag har redan en liten tendens i den typen av beteenden. Men det har gått helt okej. Däremot det som jag verkligen kan känna igen med, det är det här som vi pratade om med babybluesen, att man efter några dagar, ja men, alltså det gick inte att kontrollera känslorna. Jag kände mig så otroligt ensam. Och jag bara grät och grät och grät. Till och med när mina föräldrar liksom kom och hälsade på, det jag bara, alltså tårarna bara rann. Och jag visste liksom inte, och jag kände bara, ja men just den här... Men tomheten och ensamheten som kändes helt oförklarlig. För att den är ganska oförklarlig. För jag sitter ju där liksom med ett barn som jag har längtat efter. Med min sambo som jag älskar. Mina föräldrar som kommer hälsa på. Just det, att det ska vara en sån lycklig stund. Och samtidigt så bara kände jag bara jobbiga känslor faktiskt. I några dagar. Sen så lade jag sig själv. Så. Men jag tyckte det var väldigt jobbigt. Jag bara, blev orolig och fick de här skuldkänslorna. Men varför är jag inte glad för?
Mm. Hade du liksom något sätt att förhålla dig till det här?
Ja, men jag tror att jag visste ju liksom... Jag visste faktiskt inte om att det skulle komma precis då. Jag trodde nästan, i min värld så trodde jag nog att det skulle komma direkt efter förlossningen. Och det gjorde det ju inte, för då var jag väldigt uppe i varv nästan mer. Så att jag var lite överraskad ändå. Jag visste ju att det fanns det här med baby blues och att det var... vanligtvis går över, så jag försökte väl liksom förstå det efter ett tag, och när jag pratade ju om det också med min syster och med mamma och sånt där, de sa ju, men det brukar vara så där, det går över, så att det var väl det som var mitt sätt att liksom hantera det, att bara så här, det är okej att vara ledsen, det kommer troligtvis bli bättre, jag ska inte gräva ner mig i det här just nu, utan ja, bara liksom låta det få vara lite som det är. Så.
Och ta in lite stöd från andra som också kan liksom bekräfta och validera det.
Ja, ja men faktiskt. Att, det var skönt att höra liksom just det här. Men det här är ganska vanligt att det är så. Att man känner de här typen av känslorna direkt. Eller ganska nära förlossningen. Så att, ja, och sen så gick det ju. Ja, jag tror att det höll i sig kanske en vecka, en och en halv. Och sen så kändes det lättare och lättare. Så, för min del. Så, är det inte för alla, det gör det tyvärr, och det är inte alla heller som får baby blues heller. Så.
Nej, det är individuellt.
Ja, så är det ju. Och det har ju varit väldigt mycket prat senaste tiden om liksom förlossningsvården. Nu har det varit lite tyst ett tag, som vi sa här innan, att nu har vi inte hört så mycket om vad som har hänt. Men innan nyår... så var det ju väldigt mycket kring barnmorskor som sa upp sig och sådär. Och det kan ju såklart också skapa en oro kring förlossning och graviditet för den delen. Och eftervård, om man känner sig orolig för att man inte ska få den vården som man behöver. Men förlossningsvården är ju ändå säker i Sverige, får man säga.
Ja, man ser det generellt.
Ja, och man jämför med andra länder och med andra tider så har vi ju en väldigt bra vård här. Sen så kan jag också verkligen hålla med om att vi barnmorskorna behöver få en bättre arbetsmiljö. För de gör ju verkligen allt de kan. Men det är inte de, och de är väldigt kompetenta. Men är de inte tillräckligt många, så såklart så finns det ju en risk för att det går ut över den födande och barnet.
Ja, Och där har man väl också sett att för kvinnor då som har haft positiva upplevelser av sin förlossning, så kan det då vara en källa att hämta kraft ur under den första tiden med barnet. Och att om man då har känt sig förstådd och väl omhändertagen och tycker att man har klarat det bra, så kan det stärka en.
Ja, men precis.
Och att man känner att man klarar mer. Mm. Att man känner sig stark och kapabel och så.
Mm. Absolut. Och det är ju såklart att det är det tvärtom. Om förlossningen har varit väldigt svår. Och man kanske inte riktigt har... Ja, men det kanske inte har blivit som man hade tänkt sig eller så. Så kan ju det å andra sidan göra att påverka en negativt i hur den första tiden blir. Och också då...
Jag tänker så här att om man... om man blir rundskickad, tänker jag.
Ja.
Som det kan ha varit att det inte har funnits platser och man får åka väldigt långt och trigga mycket oro och osäkerhet. Så.
Ja, men precis. Då kan man ju känna sig väldigt... Ja, men det kan skapa väldigt oro även efteråt. Om förlossningen har gått bra så kan man ju känna så här, det blev inte som man hade tänkt sig. Och man kan bli ledsen över att man upplevt något svårt och man kanske har förlorat den här bilden av som man trodde att det skulle bli.
Hur tänker du kring din förlossning? Nu menar jag inte såklart att vi ska behöva gå in i den i detalj, men känner du efteråt att du kände dig överlag att det var något positivt, du kände dig nöjd, eller kände du mer än att det kanske fanns en besvikelse eller?
Nej, alltså jag var inte runtskickad, vilket var väldigt skönt, utan jag fick komma in och föda där jag hade valt att jag ville föda. Och sen var det ju som man hör att säga, men de vill gärna att man väntar. Men det behöver, verkarna behöver komma lite tätare och själv vill man bara komma in. Framförallt som första gångs föderska när man inte riktigt vet vad som händer. Men jag fick komma in innan det blev några verk som jag inte kunde hantera själv. Och jag skulle säga att jag är väldigt nöjd med den vården och omhändertagandet som jag fick. Och även min partner fick då. Och förlossningen kändes trygg. Och jag var aldrig orolig för min eller för bebisens hälsa. Så jag kände hela tiden att vi fanns stöd. Och någon där som hade koll på läget. Så att jag kände sig att det är... Så på det sättet så är det ju en väldigt... positiv upplevelse. Sen är det såklart så här, men det är ju alltid en väldigt utmaning oavsett. Så är ju inte en förlossning något man bara gör så där lite. Utan det är ju väldigt krävande och påfrestande för både fysiskt och psykiskt för en så. Men i det stora hela jag hade i alla fall en positiv upplevelse så.
Sen kan det ju också vara om man har en partner, tänker jag, som är en del i graviditeten eller förlossningen. Man behöver ju faktiskt inte heller ha det. Men om man har det så kan det ju vara så att även ens partner kan bli skrämd av en förlossning. Och ibland kan ju det kanske vara extra svårt att så här uttrycka. Och det kan ju handla om att partnern kan känna sig misslyckad. Att man kanske inte har varit det där stödet som man hade hoppats på att kunna vara. Att man kan drabbas av skuldkänslor över att ha svikit, eller att man har känt sig hjälplös när man har sett hur ens hur mamman har ont och så. Eller ens partner då. Men mamman till barnet. Och idag så vet man ju faktiskt också att även partners kan vara förlossningsrädda. Och att tycka att en förlossning är en skrämmande upplevelse och faktiskt då må dåligt mentalt efter en förlossning.
Ja, det tror jag. Det är väldigt, väldigt viktigt. För det är såklart att under den födande stunden så är ju mamman i väldigt stort fokus. Men det är såklart att det kan vara väldigt skrämmande för en partner att stå bredvid och inte kunna göra så mycket. Så jag tror att det är jätteviktigt att man uppmärksammar det. Att det här är också något som påverkar dem i väldigt stor utsträckning. Även om det inte är de som genomgår det fysiska arbetet. Så. Men det är ändå häftigt vilken fenomenal förmåga vi har att optimera vår energi när vi har ett nyfött barn. Och att man kan de allra flesta klarar av det, fast det har varit kanske en jobbig förlossning. Så klarar de allra flesta att ändå ta hand om sitt barn. Men det kan ju kräva mycket energi. Ibland kanske krocka med den bilden som man har av hur lycklig man ska vara den första tiden. Och det kan ju också då...
Nej, men jag tänkte att det kan ju också då liksom även så här bli ännu lite krångligare då, för att man kan drabbas av skuldkänslor om man nu inte känner så som man tänker att man borde känna. Eller att man känner att det här att det påverkar liksom kärleken till barnet och så.
Ja, men precis. Det tror jag många känner igen sig att det är något man har gått och längtat efter. Det är något som man har... Det är inte alla som har längtat efter, men många har ändå längtat efter det. Och att då känna liksom jobbiga känslor, att man känner, men varför känner jag så här? Betyder det att jag inte älskar mitt barn eller sådär? Men som sagt, återigen, så det är helt naturligt att ha jobbiga känslor första tiden. Och det är ganska liksom vanligt att den här myten om hur lycklig man ska vara som nybliven förälder sätter faktiskt käppar i hjulet för vad man verkligen känner. Och känslor är ju superjobbiga, för de rättar sig ju inte efter liksom hur det borde kännas i stunden. Så våra föreställningar om hur vi borde känna ställer lätt till det, eftersom de skapar skuld och kanske gör oss blinda för våra egentliga känslor.
Och där beskriver ju också psykologen Malin Bergström i sin bok Lyhört föräldraskap att sanningen om nyblivna föräldrars känslor är att man känner väldigt mycket av alla slags känslor. Snarare än att man faktiskt är lycklig hela tiden. Och lyckostunderna kanske inte är fler än innan, men de kanske är mer intensiva ibland. Och parallellt så kan det också finnas då stunder när man precis lika intensivt känner det. Ja, men allt från så här förtvivlan och maktlöshet till oro. Och att allt också då beroende på hur barnet beter sig för stunden. Och sen också det här som du kanske känner igen dig i då, och många nyblivna föräldrar. Hur mycket man har fått sova.
Ja, verkligen. Det kan ju vara natt och dag i hur man, vad man har för känslor beroende på hur man sover. Det där är ju... Det är ju verkligen intressant hur viktig sömnen är.
Och sen tänker jag att det blir ju också då det här problemet med den här myten om lycka är ju att man faktiskt då kan drabbas av att tro att man är otacksam och som du sa att man inte älskar barnet om hela tillvaron inte känns som att den är så här lätt och på rosa moln och att man har längtat efter det här barnet, att man borde vara tacksam och bara känna lycka. Men vi funkar ju inte så som människor, och vi kan ju inte välja att endast känna liksom härliga känslor. Vi är ju egentligen inte gjorda för det. I våra grundaffekter har vi ju mer av de här, vad ska vi säga, mer negativa känslorna egentligen. Och är vi då närvarande i våra känslor, så är det ju också för alla känslor som vi kan vara det.
Och det där är ju också något som vi har pratat om i tidigare avsnitt. När vi har pratat om känslor. Att det går ju inte att välja att jag ska bara känna härliga känslor. Och så ska jag, när jag känner något jobbigt, så ska jag stänga av det. Utan då blir ju risken att vi blir lite mer likgiltiga snarare. Och det passar sig inte speciellt bra i ett föräldraskap. Och det passar sig inte speciellt bra för någon, skulle jag säga. Att vara likgiltig inför sina känslor. Då blir det väldigt svårt att kommunicera med. Och framförallt att... spegla ett nyfött barn om man inte tillåts att känna känslor. Det blir omöjligt. Så det är väldigt viktigt att vi kan känna, att vi vågar känna våra känslor.
Ja, nu kommer jag inte ihåg vilka avsnitt det var vi pratade om känslor faktiskt.
Nej.
Men det kan man ju gå in och kolla.
Det kan man.
I någon av liksom poddapparna. Där finns det ju tydligt, och jag tror att det heter så här känslor eller någonting. Depression är ju alltså en av de vanligaste orsakerna till att vi människor mår psykiskt dåligt. Och det kan ju medföra att vi får svårt att klara av vår vardag. Och en depression triggas ofta, men inte alltid, av att något förändras i livet. Och som nu när vi då pratar om förlossningsdepression, så kan ju den här förändringen vara just att man blir gravid och sen också genomgår en förlossning eller är med om en adoption.
Mm. Ungefär 10-20% av alla som föder barn drabbas av en depression efter förlossning. Så det är ju ganska många. Och som sagt, majoriteten då är ju mammor. Det är de som föder. Men man har också sett i studier att minst 8% av nyblivna pappor eller den icke-födande också kan få en depression. Och talar man liksom om mer depressiva symptom, man kanske inte uppfyller kriterierna för en depression, så är ju siffrorna ännu högre, både för den födande och den icke-födande. Och det här finns ju lite studier som har gjorts kring, där man har just sett det här att även en icke-födande löper en ganska förhöjd risk för depressiva symptom och depression.
Mm. Så att när man då pratar om, nu sa vi ju det lite här, men bara för att vara tydliga, när man pratar om en förlossningsdepression så kan det alltså omfatta den födande föräldern, partnern och också adoptivföräldrar.
Precis. En depression kännetecknas av att en känner sig nedstämd nästan varje dag, större delen av tiden och under mer än 2 veckor. Och det är vanligt att man då har symptom som att svårigheter att känna glädje, sånt som man tidigare tyckt om att göra känns inte längre kul. Sömnen kan påverkas, man kan känna sig trött, energilös och få svårt att koncentrera sig.
Och som vi nämnde så är det också vanligt med skuldkänslor. Man kan ha en känsla av hopplöshet och det kan komma tankar om att vara värdelös. Och, det är också väldigt vanligt att humöret svänger. Vikten kan påverkas och även då aptiten. Det kan ju handla om att antingen så kan man tappa aptiten eller så kan man liksom känna ett konstant sug som man så här småäter och äter mer än vanligt.
Mm. Och det kan också ibland vara så att det blir svårt att orka med att ta hand om sig själv och sin hygien. Och det kan också vara svårt att ha orkat ta hand om barnet när det då framförallt gäller det här med förlossningsdepression.
Mm. Och många kan ju uppleva att det kan bli ansträngande att träffa familj och vänner och att man börjar dra sig undan från sociala kontakter allt mer.
Mm.
Och sen kan det ju faktiskt också vara så att ibland så kan man få tankar om att skada sig själv eller barnet. Man kan ju också få tankar om att inte vilja leva.
Mm.
Och det är ju jätteviktigt om man får den typen av tankar också att söka hjälp och att prata med någon om det.
Ja, absolut. Så det är också vanligt att man känner det här med mycket oro och ångest. Så det här är ju liksom en rad av olika symptom. Det är inte alltid att alla känner alla, utan exakt vilka symptom som en har och hur svåra de är varierar ju från person till person.
Mm. Och en annan sak som vi också kanske ska nämna lite kort är ju att efter en förlossning så är det ju också faktiskt så att vissa kan drabbas av det som då kallas för en förlossningspsykos.
Mm.
Och psykosen brukar då komma mellan ungefär 2 veckor till 3 månader efter förlossningen. Och där kan man ju också då ha olika symptom, och där de vanligaste är vanföreställningar, alltså att man uppfattar sin tillvaro annorlunda eller förändrad. Och en del kan också känna sig, till exempel att det är vanligt att man känner sig förföljd, eller att man kan känna sig speciell och utvald.
Mm. Ja, men precis. Och att det kan också vara så att man kan höra ljud eller röster som ingen annan hör. Tankarna kan bli osammanhängande och det blir svårt att fokusera. Men det här kan vi också säga att det är ganska mycket mer ovanligt än en depression, att man får en psykos.
Mm.
Vanligtvis så kan det ju vara att i så fall att det är liksom depressionen, det kanske börjar med en depression och att den sen kan bli värre och värre, och sen eventuellt då finns det då en risk att den kan övergå till en psykos, men det är för väldigt få. Som det händer. Men det är väldigt bra att veta om att det kan finnas en risk för det. Så att om man märker av symptom som vid psykos, så ska man ju såklart söka vård direkt. Antingen via akuten eller via en psykiatrisk mottagning.
Mm. Och som vi har sagt här, nu kanske det blir lite upprepning. Men att en depression triggas ju ofta då, som vi sa, när det sker en en förändring. Och jag tänker efter en, det här tänker jag, vet ju du också, efter en graviditet och en förlossning, mm, så kanske det sker förändringar som, ja, men kroppen förändras, mm, alltså ens rutiner och vardag påverkas, och i att den sociala liv och relationerna påverkas, och som vi har pratat om, känslorna påverkas, och ja, men vad vi värderar som viktigt i livet kanske också påverkas och förändras. Så att det sker ju väldigt många olika förändringar i samband med att bli förälder.
Ja, ja, men helt plötsligt så kan man ju inte riktigt liksom göra samma saker som man har gjort innan. Man, under graviditeten, i slutet på graviditeten, så orkar man ju inte göra samma saker. Man ska inte göra samma saker heller. Alltså, så det blir väldigt, väldigt stora förändringar som du säger. Och jag menar också när barnet har kommit, såklart, så är det ju, ja, det är inte konstigt att det blir en liksom, att det kan vara en riskfaktor för depression. Eftersom att depression, precis som du säger, vanligtvis följer efter en stor förändring.
Mm. Sen kan det ju såklart också påverkas av våra gener. Jag tänker andra saker som också kan påverka att man kan drabbas av en depression, kan ju såklart också vara, ja, men hur den ekonomiska situationen ser ut, om man känner liksom en ekonomisk stress, eller det kan vara olika sociala faktorer. Ja, men har man tillgång till stöd från omgivningen, möjlighet till avlastning, så alla de här delarna tillsammans är ju sånt som kan påverka om en depression utvecklas eller inte.
Ja, och ofta finns det ju liksom flera olika faktorer som triggar en depression. Det är sällan bara kanske en sak. Och för att behandla en depression så behöver man ju inte nödvändigtvis känna till exakt vad är det som har liksom orsakat depressionen. Även om det kan vara hjälpsamt att veta. Men man behöver inte exakt veta varför alltid.
Så. Mm. Och sen är det ju såklart också superviktigt, tänker jag, att så här påminna sig om att en depression eller en förlossningsdepression, det är ju inte någons fel.
Nej.
Utan det här är ju ett vanligt, liksom, en vanlig psykiatrisk diagnos och ett medicinskt problem som också kan gå över när man får behandling.
Mm. Ja, det är därför det är så viktigt också. Det är ju väldigt god prognos, och ju tidigare man får hjälp, desto bättre. Man kan säga att känna nedstämdhet, som jag varit inne på, det är ju väldigt vanligt. Liksom att man gör efter, ja, men i graviditeten eller efter förlossningen. Men får man liksom prata om det, som du var inne på, har man stöd och sånt där, så ofta utvecklas inte till någon depression. Men är det att det faktiskt utvecklas en depression och man märker det tidigt också, så kan man även där få hjälp snabbt. Och det finns väldigt god prognos för att snabbt kunna bli bättre.
Mm. Och som vi sa här då, att när ens rutiner kanske ändras, och jag tänker även då som nybliven förälder kanske, att man, som vi har pratat om också, att man får sova mindre, det sker de här förändringarna i kroppen, och man känner sig tröttare och mer nedstämd, så kan ju det också göra att man faktiskt börjar sluta göra sånt som i vanliga fall ger glädje och energi. Så att även om det då för många är i grunden kanske någonting positivt, och att bli gravid och få barn, så är det en stor förändring. Och den här förändringen kan göra en trött och nedstämd. Och depressionen sen vidmakthålls ju då av att vi börjar ändra våra beteenden. Och att vi börjar ändra våra beteenden är ju ofta kanske i ett försök, för att vi vill försöka hantera de här symptomen som vi upplever. Att säga, gud, jag är så trött, jag orkar inte träffa någon. Så ställer man in den här sociala aktiviteten, att träffa vännen eller att gå den där promenaden som man kanske egentligen skulle må bra av. Men att det blir ett syfte att försöka hantera det här som man upplever är svårt.
Mm. Mm. Och det är ju, alltså, man som är gravid och vid förlossning, så kan man också vara trygg med att det här är någonting som vården är väldigt medveten om. Medveten om att många blir nedstämda, att det finns en risk för depression. Så att man blir ju uppföljd väldigt väl, tycker jag i alla fall, i min upplevelse. Innan förlossning, du går ju hos din barnmorska under lång tid. Och under graviditeten, och där får du ofta svara frågor kring din sinnesstämning och hur du mår. Och även fylla i liksom formulär och så. Och ja, men efter förlossningen så har man också vanligtvis en efterkontroll hos sin barnmorska på mödravårdscentralen. Där man också följer upp mående. Och sen har du ju också liksom tider på BVC så fort barnet har kommit. Och ja, många BVC-mottagningar gör ett hembesök ungefär ja, men 1 till 2 veckor efter förlossningen. Och då liksom, i det besöket så informerar, då är det ju oftast en barnsjuksköterska, så informerar de mycket om depression och vad som kan vara tidiga tecken på det. Och de lämnar också ut skriftlig information som man kan läsa. Och frågar ju också såklart, hur känner du? Känner du igen det här? Och så vidare. Och vid det tillfället så är ju oftast den icke-födande föräldern också närvarande. De här första 2 veckorna är ju oftast båda hemma. Så då
om man
kan
är
ju,
två.
Om man är två, precis. Mm. Så då kan ju det också plockas upp där. Mm. Men det är ju såklart också väldigt viktigt att man är ärlig då kring sitt mående. Att man kan ta upp det här med att ja, men det där känner jag igen mig i. Eller ja, men jag känner lite minskad glädje eller sådär. För då kan man snabbare få hjälp.
Ja, och att man då kan få ganska ja, men snabba och tidiga insatser.
Mm.
Från BVC till exempel att man kan få ja, men stödsamtal med en sjuksköterska, att man också kan få ett ja, men fint stöd i sitt föräldraskap och att få prata om hur det är och så är man två föräldrar att båda föräldrarna faktiskt också kan få stöd där.
Mm.
Och att det är väl bra att det är en miljö där även då de vuxna får ta plats och där det inte bara blir en person som gullar med bebisen. Som jag tänker att det kanske lätt kan bli i början när man annars som vän eller närstående ses. Att det är väldigt mycket fokus på det här lilla livet som har kommit.
Mm. Men verkligen, och är det så, de är ju liksom inga psykologer eller så på BVC. Men, och är det så att de märker att nej men, här räcker det inte med de här stödsamtalen utan här behövs någon annan typ av insats. Ja, men då skriver ju de en remiss och skickar vidare så att man kan få kanske då mer en ja, men, psykologisk hjälp. Så.
Mm. Jag tror att vissa BVC har nog liksom, psykologer också. Kanske,
ja, de eller? Kanske har det kopplat till. Ja, ja. Det som ingår i liksom det vanliga uppföljningen är ju oftast att man träffar en ja, men barnsjuksköterska. Och läkare då vid några kontroller. Men, ja, men det är säkert så att de kanske större har det. Att de har någon psykolog kopplat till det. Så det är ju jättebra i så fall.
Eftersom att det då är vanligt med nedstämdhet så kan man också som blivande förälder försöka förbereda sig genom att kanske ta hand om sig själv lite extra. Ja, men försöka få sin sömn, att om man har möjlighet undersöka och be om hjälp och avlastning och att också då prata om hur man mår. Och sen som vi har varit inne på det här med känslor att vara medveten om, och som du sa Sandra att det var hjälpsamt för dig, att det var okej att vara ledsen också. Och att man kan faktiskt försöka kanske sänka de här kraven på sig själv. Och sen kan det ju vara ganska vanligt att framförallt kanske som förstagångsförälder när allting är nytt och så ett litet liv kommer till, att man kan bli mer orolig. Hur tycker du att det var för dig? Nu sa ju du lite grann, men har du varit mer orolig eller har du försökt liksom förbereda dig på något sätt innan lilla bebisen kom?
Ja, men jag tror att alltså, jag fick lite tips om att här, men första tiden så kommer du kommer inte orka göra någonting. Där, ha inte för höga krav, planera liksom inte in massa besök eller sånt där, utan var verkligen i den här liksom bubblan, och bubblan behöver inte bara vara positiv. Jag tror att det är många som tänker såhär, åh, bebisbubblan är så härlig, utan såhär, vad är bubblan av att bara vara och ha utrymme då för att, ja men nej, nu är jag ledsen, idag orkar jag inte klä på mig, idag sitter jag bara och liksom försöker amma min bebis och det är det jag gör, inget mer. Att man inte ska liksom ha för höga krav på sig själv, så det var verkligen någonting som vi försökte förbereda för. Och det, ett tips jag fick i det var ju också såhär att ja, men gör matlådor innan. Så att vi stod ju liksom veckorna innan och gjorde så stor kok och frös in. Så att man kunde känna så här att nej, men vi måste inte lämna hemmet för att gå och handla mat eller fixa en sånt där. För att vissa dagar så orkade vi inte det. Och mår man då ännu sämre men då kanske det är en zon en lite längre tid. Så det kan vara väldigt bra att liksom förbereda sig på det sättet. Och också att jag hade förberett att säga, men ha det hemma som jag behöver. Att, så att man inte behöver gå och köpa blöjor eller gå och köpa, liksom sitta och stressa över att man inte har en pyjamas åt bebisen eller sånt där, utan ha det mest, det viktigaste, ha det hemma liksom, så att man bara kan få landa och vara så. Det tyckte jag, det kändes väldigt bra och viktigt, för att jag hade absolut inte orkat att ha liksom massa besök eller tagit mig ut första dagen eller andra dagen för att handla eller så. Nej. Det var ju liksom, mina föräldrar kom förbi och sa hej i 10 minuter. Och det var liksom, ja, efter typ 3-4 dagar kanske, eller en vecka hemma. Och det var precis på gränsen för vad jag orkade.
Ja,
så.
Ja.
Så att, ja, förbereda så att man inte behöver gå och lämna hemmet.
Ja, men bra att ha lite sådär, fått med sig tips och vara förberedd på det. Det låter ju verkligen som att det underlättade för er. Sen tänker jag också såklart att de som har fått barn här under senaste, vad blir det nu, 2 åren när vi har levt i den här och gör pandemin, så har det ju såklart varit annorlunda, och jag tänker också kanske för vissa tuffare, medan andra kanske har tyckt att det har varit skönt för att man inte haft samma press på sig att göra saker, utan man kunde ta det lugnt och stilla utan dåligt samvete. Men det kan ju också vara så att det blir svårare att få det här som vi nu har pratat om, men det här sociala stödet som man behöver, eftersom att man har behövt begränsa sitt umgänge under pandemin.
Ja.
Och vi får väl se, det kanske kommer att komma studier om det här, men det är ju inget som vi ännu har hittat eller läst om. Jag vet inte ens om man har hunnit göra några studier.
Det kommer det här ännu,
men det kanske kommer.
Ja, så småningom, men absolut. Mm. Ja, jag kan känna igen båda de där. Att å ena sidan, ganska skönt. Man missar inte så mycket när man sitter hemma och inte gör så mycket. För det är inte så mycket som händer socialt. Men sen, när orken kom tillbaka lite, för min del i alla fall, så var det ju nästan så här, men nu vill jag börja träffa folk. Nu vill jag komma ut. Jag vill inte sitta hemma längre. Men då kunde det nästan bli lite svårt. Och då var det inte bara för pandemin ska jag säga, utan det var ju också RS-viruset som bara sköt i höjden där i november, precis när jag var så här, åh, nu vill jag ut och visa upp min bebis och träffa alla människor och sådär, och så bara nej, det vågar jag inte. Så att då tyckte jag att det blev lite jobbigt första tiden, jätteskönt att inte behöva liksom åka runt och umgås med massa, men sen tyckte jag att det vart tufft faktiskt. Så det är skönt nu om det kan lugna sig lite.
Ja, och sen när det blir så här vår snart, härligare väder, man kan umgås ute på ett annat sätt, blir också lättare.
Ja, verkligen.
Men vi ska ju faktiskt också här i slutet av podden prata lite om behandling. För att om man har blivit nedstämd och drabbats av en depression, så kan man ju behöva få behandling. Och den här kan ju då vara såklart både med läkemedel och psykologisk behandling. Och det kan ju vara antingen det ena eller det andra, eller en kombination. Men vi kommer ju prata, eftersom att vi är psykologer, kommer vi prata om psykologisk behandling. Och i en behandling börjar man ju ofta helt enkelt att lära sig mer om vad en depression är. Och sen brukar man också få börja med att så här kartlägga sina aktiviteter och skriva det man kallar liksom en aktivitetsdagbok. Där man också då tittar lite på hur påverkar mina aktiviteter och det jag gör mitt mående. Och det här brukar man ofta skatta då på en skala mellan 1-10.
Och sen är ju liksom nästa steg i behandlingen är att gå igenom den här dagboken och för att liksom, börja undersöka vilka aktiviteter som tillför mer glädje, energi, ökar engagemanget i livet både på kort och lång sikt. Och den typen av aktiviteter då som man ser är mer då positiva, eller man ska säga, brukar kallas för välmående aktiviteter. Medan aktiviteter som är jobbiga på kort sikt men hjälpsamma på lång sikt brukar kallas för borde-måste-aktiviteter.
Vad kan då det här som kallas för en välmående aktivitet tänkas vara? Och det är ju såklart individuellt, det kanske man får undersöka lite. Men jag tänker, det skulle kunna vara bada badkar, dricka en kopp te eller gott kaffe, tända ett ljus, kanske träffa en vän, det kan vara att gå en promenad med sin hund, det kan ju vara att ha sex. Men det kan ju också vara så att ibland för att en aktivitet kanske ska upplevas som en välmående aktivitet när man är i ny föräldrarollen och så, att man behöver få göra den också på egen hand.
Mm.
Utan, om man nu har en partner, utan partner och barn, och har man ett barn kanske utan barn, att man behöver få lite hjälp där då.
Ja.
Få den där återhämtningen och göra det där som man mår bra av.
Ja, och där kan man ju verkligen behöva utforska lite. För det kan ju vara så att det som man tidigare har använt som välmående aktiviteter för att liksom må bra kanske inte riktigt funkar alltid. Men det är såklart att man kan få barnvakt för att få lite egen tid och så. Men man kanske inte kan göra det i samma utsträckning. Så där kanske man får fundera lite och testa. Och där är ju den här dagboken då så bra. Att man testar att göra saker så får man på något sätt skatta. Så här, hur funkar det här för mig? Det är någonting jag kan faktiskt försöka göra lite mer av eller så.
Mm. Mm. Ja, så att man inte heller blir beroende, tänker jag, av att ha den här avlastningen hela tiden för att kunna göra de här sakerna.
Nej, för då blir det ju en sån besvikelse kanske de gånger när det inte går. Då kan det också vara bra att man har kanske någon liten backup-aktivitet då. Som, men det här kan jag göra ändå. Mm. Jag kan gå ut och småjogga lite med barnvagnen. Jag kanske inte kan ta den där långa springturen i skogen som jag gjorde tidigare. Men jag kanske kan springa lite i utkanten av skogen på cykelvägen med barnvagnen till exempel. Så att man får hitta lite nya. För det kan ju också vara en orsak till att det kan vara svårt ibland att komma igång med det igen efter en förlossning. Att man helt enkelt inte riktigt vet. Men hur ska jag ta hand om mig nu? Det är liksom lite andra spelregler.
Mm. Ja, men precis. Och det här med borde och måste aktivitet och om vi ska prata lite mer kring det.
Mm.
Så kan ju det handla om, som du sa, det kan vara någonting som är jobbigt på kort sikt men hjälpsamt på lång sikt. Mm. Och vid en depression kan det ju faktiskt vara så att man då orkar mindre om man tänker utifrån depressionssymptomen. Och att många av de här borde måste sakerna läggs på hög. Och det kan ju handla om det här att ta hand om sin hygien, att orka med att tvätta. Ta hand om praktiska saker som att betala räkningar, det, som du var inne på, man ska laga mat och så vidare.
Mm.
Och ibland kan det också vara så att man kan ha liksom en idé om att man måste klara av alla borden och måsten innan man får göra en välmående aktivitet. Att man liksom måste förtjäna den här välmående aktiviteten. Och ibland kanske det faktiskt är så att vi bara måste vända på det. Vi måste börja med att göra välmående aktiviteten först. För att vi sen faktiskt ska ha lite mer energi att ta tag i de här mer borde-måste-aktiviteterna.
Absolut, ja. Annars kanske man liksom helt låser sig att det inte blir någonting av det. Man gör inget av det.
Ja, för det blir så här för övermäktigt.
Ja, precis. Det är jättebra. Först göra en välmående aktivitet om det känns för jobbigt att starta igång med ett borde. Ja, men de flesta av oss mår ju också bra när vi får en rutin även för våra borden och måsten. Då det faktiskt hjälper oss att fungera i vardagen och livet. Och där kan man ju återigen behöva hitta liksom en ny rutin för det. Det kanske inte går att göra på exakt samma sätt som man har gjort tidigare.
Mm. Och att man kan behöva så här, om det känns övermäktigt att komma igång med någon aktivitet, att försöka så här, men kan man bryta ner det i små steg och ta små baby steps. Det kanske är att om man ska ta hand om disken, att man plockar ur en våning i diskmaskinen då. Eller plockar i en våning i diskmaskinen. Och sen så pausar man och gör något annat. Eller man behöver göra någonting annat. Men då har man gjort en liten del. Eller det kanske är att jag lägger in tvätten i tvättmaskinen. Men jag behöver inte starta den. För att då blir det ett sånt projekt att sen ska man ta hand om tvätten och hänga tvätten. Och vika tvätten. Och att då blir det så här, alla de där stegen blir så stora. Men att man kan börja med ett steg och sen tar man nästa steg. Som kanske till och med är en annan dag.
Mm.
Det kan också vara ett sätt att hantera de här borde-måste-aktiviteterna.
Mm.
Och att känna att man tar ett litet steg på vägen. Det blir också förstärkande och någonting som vi kan må bra av. För att vi känner att vi känner oss kanske kompetenta eller att man klarar livet.
Ja. Ja, men precis. Och alla de här sakerna som vi pratar om, det är ju liksom ändå en typ av beteendeförändring som man ska göra då för att kunna må bättre på sikt. Och för att klara av att göra en beteendeförändring så behöver man stöd och avlastning från sin omgivning. För det är ju jobbigt att göra de här förändringarna och det kan vara svårt att ta en hel del energi. Och för många så kan det ju vara väldigt svårt att be om hjälp från sin omgivning. Det kan ju finnas tankar om att ja, men jag borde klara det här själv. Skamkänslor över att inte orka, vara med sitt barn hela tiden och så vidare. Att man kanske inte vågar fråga om den där avlastningen. Så att där är det ju viktigt att man ändå försöker få till det här stödet. Och stödet kan ju komma till exempel från en partner, vän eller om det finns övrig familj. Eller varför inte en granne som är väldigt liksom barnkär som man märker att här är det någon som är intresserad av att gå ut och gå en promenad eller vad det nu kan vara.
Mm. Så att man kan försöka undersöka vad det finns för möjlighet till stöd i omgivningen och att,
ja.
Och att be om den här hjälpen. För ibland kanske det som sagt är det som är det stora steget också.
Mm.
Mm. Och sen brukar ju också en behandling, det kommer vi inte gå in på här, men brukar ju innefatta men delar där man också jobbar med att identifiera sina tankar och kanske hitta då mer hjälpsamma förhållningssätt och bryta så här negativa tankemönster och negativa tankespiraler. Och vi har ju ett avsnitt 16 där vi pratar om depression och där går vi ju mer i detalj in på hur en depressionsbehandling går till och de olika stegen. Mm. Så den kan man ju faktiskt gå in och lyssna på om man är nyfiken på att höra mer om det.
Ja, absolut. För det är ju i mångt och mycket samma typ av behandling.
Mm.
Vanlig depression och depression vid, eller förlossningsdepression.
Mm. Och om man behöver hjälp med det här då, om man känner att man kanske är på väg att drabbas av en depression, man känner sig mer nedstämd eller man kanske redan misstänker att man har en depression, så vart kan man vända sig då?
Ja, men som jag var inne på tidigare och som vi pratat om är ju att i första hand så ligger ju BVC väldigt nära till hands. För de träffar man och man träffar dem flera gånger och de har ändå kunskap kring det här med förlossningsdepression. Och kan inte de hjälpa dig så kan de ändå hänvisa dig vidare eller remittera dig vidare. Alltså skicka en remiss där de kan, du blir kallad då helt enkelt till en annan vårdgivare eller psykolog eller vad det nu kan vara.
Mm.
Man kan också få hjälp på Mindler.
Mm. Och där finns ju också psykologer, tänker jag, som har kompetens inom det här och som kanske har erfarenhet av att jobba med mödravård eller på BVC till exempel. Och som Mindler erbjuder ju också IKBT-behandlingar.
Mm.
Om bland annat förlossningsdepression och också, tror jag faktiskt, förlossningsrädsla.
Okay.
Mm. Så det kan ju också vara ett alternativ och som kanske ibland kan vara flexibelt för att det kan man ju göra lite var man än befinner sig.
Mm.
Det är lättillgängligt på det
ja,
sättet.
Ja, precis. Mm. Men det är ju väldigt bra.
Ja. Och sen kan man ju såklart också, om man bara vill läsa lite mer och få, så kan man ju både läsa på 1177, men man kan ju också höra av sig, tänker jag, till 1177 för att få rådgivning och vidare guidning. De är ju bra på att hjälpa till med det.
Ja, verkligen. Ja, men så det kanske är dags att börja sammanfatta lite.
Ja, sammanfatta och runda av.
Ja.
Det känns som att vi har pratat länge idag. Du och jag säger alltid så här, bara, det här kommer att bli ett kort avsnitt. Det här kanske blir första 30 minuter. Det kan ju vara skönt faktiskt med ett kort avsnitt. Och sen bara, jag vet inte, vi bara snackar loss och så blir det alltid typ en timme fast vi tänker 45 minuter.
Ja, jag vet. Det brukar landa där.
Ja.
Jag hoppas att våra lyssnare står ut att det blir så pass långt många gånger. Ja. Men man kan väl ändå sammanfatta med att säga att ja, men det är väldigt vanligt att känna många olika typer av starka känslor innan en förlossning men också då efter en förlossning. Och vanligtvis så lugnar det här ner sig helt av sig själv efter cirka 1-2 veckor. Så att ta det lugnt första stunden eller första tiden. Bli inte allt för orolig. Lägg inte för stora skuldkänslor på dig själv. Men om du eller din partner då fortfarande känner sig nedstämd efter de här typ ungefär 2 veckorna så är det ju viktigt att snabbt få hjälp. Och att ni kommer bli uppföljda på BVC och få frågan. Så var ärliga och signalera tidigt om ni känner att nej, men det här är för jobbigt att bära själv.
Mm. Och det man då kan göra själv, och det här säger vi såklart utan att man ska känna sig en massa krav på sig.
Mm.
Men för att minska risken då för depression är ju att försöka ta hand om sig själv. Att se till så gott det går, att försöka få sova så mycket som möjligt. Att äta och dricka liksom vatten så att man får i sig det. Och, och när man sen väl orkar komma igång igen med sina så här må bra eller välmående aktiviteter igen, att försöka att göra det, men tänk att du kan ta små steg, att du kan sänka också kraven på dig själv den första tiden. Det tror jag är superviktigt.
Ja, och för att liksom kunna finnas där för sitt barn så behöver man ju ta hand om sig själv. Det tycker jag är bra att tänka som i det här med ett flygplan, att man får sätta på sig liksom syrgasmasken på sig själv först innan man kan hjälpa sitt barn. Mm. Och det där är ju superviktigt att man tar hand om sig själv också. Mm.
Ja, och med de orden så tänker jag att vi tar och rundar av det här avsnittet. Och sen finns vi också på Instagram, men där får vi väl säga att vi uppdaterar med ojämna mellanrum i perioder mer.
Ja.
Nu i perioder, så får det vara, mindre. Vi jobbar också med att ha rimliga krav på oss själva.
Precis. Men som vanligt så ska vi ändå då tacka de som hjälper oss. Och det är ju framförallt då Jenny som hjälper oss med att klippa och det tekniska kring ljudet med podden.
Ja, stort tack till dig Jenny. Och sen också stort tack till Ulf, Solulf Svedlund, för att vi får låna din låt, pianot, i podden. Tack till er. Och tack till alla lyssnare såklart. Utan er skulle det inte finnas någon mening med att göra vår lilla poddis.
Nej, precis. Så tack.
Tack. Hej då.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.